Idag ska vi få lyssna till predikan om Jesu dop, kopplat till det här med andens dop. Det är ju så att när Jesus döps så kommer ju anden över honom som en duva. Så Jesu dop var ju inte ett omvändelsedop, utan det var ett andedop. Alltså det hände någonting mer i dopet. Man döpte ju för, Johannes döpte ju sina lärjungar, det var ett omvändelsedop. Men så pratas det om han som döper med helig ande och eld. Det kommer en som är starkare än jag, sa Johannes. Och han döper. Och vi ska titta lite grann på hur dop och det här med andedop lite grann hör ihop. Och vad är det för löften som finns kopplade till det här? Och hur, på vilket sätt berör det här oss idag? Men innan vi lyssnar till predikotexten så ber vi tillsammans för ordet. Herre, så ber vi om att ditt levande ord ska tala in i vårt hjärta och vår tid. Kom du helige ande och levandegör Jesu ord för oss, så att vi hör din röst, så att vi hör din kallelse, så att vi hör din bekräftelse om att vi är dina älskade barn, Herre. Kom du helige ande och hjälp mig som ska predika. Om det här ber vi i Jesu namn. Amen. Jag hörde om två kvinnor, två relativt unga väninnor som tillsammans skulle gå ut. De skulle väl gå ut och äta någonstans. Och de ska ha lite trevligt tillsammans, umgås. Men det var så att det var lite kallt på den här kvällen, så att en av väninnorna, hon säger så här: ja, men kan inte jag få låna en tröja av dig? Hon får en tröja av den andra personen, hon sätter på sig och ställer sig framför spegeln, var på den ena väninnan fullständigt skriker rakt ut: ta av dig den här tröjan, du är för fin i den här tröjan. Alla av oss har kanske på något sätt bekantat oss med en sån erfarenhet, det här att vi jämför våra liv. Och i dess värsta form så kan det här leda till en konstant avund där jag hela tiden lever i jämförelse med allt och alla. Precis vilken situation det än var. Och ha liksom den här förmågan att det kan käka upp den vackraste vinterdag inifrån när jag lever i jämförelse med allt och alla och hela världen. Vem har det bättre? Vem har det sämre? Vem är störst? Och vem är bäst? Och vem är starkast? Det här kan ta sig en lång rad uttryck. Och det här spelar mycket av det som vi kallar för marknadskrafter på. Inte minst det som de som jobbar med så kallade influencers. Ni vet, de som sänder videos på YouTube till exempel. De jobbar mycket med den här känslan av att du ska ha någonting som gör dig unik. Eller du ska ha någonting som ingen annan har. Och på något sätt sträva efter någonting som handlar om att ha det lyckliga livet. Eller att fånga det lyckliga livet. Och har man tittat på det här, och jag dömer verkligen inte de här människorna som är influenser, jag bara försöker prata om lite grann hur det fungerar. Man blir inbjuden till deras hem. Man får se hur de bor. De pratar om personliga saker. Och så ser man det vackra hemmet. Och så på något sätt så kommer det liksom en liten reklamsnutt för kanske ett klädmärke. Ja, men jag har de här kläderna. Och det är liksom inbakat i livet att ja, men då får jag ju bli en del av ditt liv. Då får jag följa din värld och sträva liksom efter att bli så här framgångsrik som du är. Inte alla blir lika, men en hel del influencers, de är ju mångmiljonärer genom att sälja reklam, alltså sälja sig själv. Men här också skapar en värld av jämförelse som inte alltid är så sund. Jag menar den här känslan av att jaha, och där sitter du käkar oxfilé, vad käkar jag käkar fiskpinnar och pulsa. Ja. Alltså den här jämförelsen med allt och alla som på något sätt kan trigga våra liv. Men så finns det ett erbjudande från evangeliet idag som är helt fantastiskt. Du och jag, vi behöver inte leva i jämförelse med varandra. Alltså det finns en befrielse från att leva i jämförelse. Och jag tänker på den röst som kom från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. På samma sätt som det naturligtvis sägs. Du är min älskade dotter, du är min utvald. Alltså, Gud behandlar oss som vi var den enda människan här på jorden. Alltså, helt unik. Vad jag säger så här, det finns befrielse från de krafter som vill binda oss. Det här är bara ett av exemplen. Alltså, från den här, ska vi säga, nedåtgående kraften som finns runt om våra liv. Alltså det som håller på att dra ner oss. Det som förstör våra liv. Det som på något sätt får oss att gå vilse i oss själva. Om jag släpper den här nyckeln, då vet ju alla att den här kommer att sträva mot marken. Därför att det finns en tyngdlag. Och det är som att man kan uppleva som människa att det finns en tyngdlag som har en tendens att dra ner oss. Alltså det finns krafter runt om oss. Och Bibeln kallar det för köttet, världen och djävulen. De här tycks samarbeta med varandra. Alltså de krafter runt om oss och i oss själva som tenderar att förstöra våra liv och hindra oss från att bli de skapelser som Gud vill att vi ska vara. Det finns en kraft som drar ner oss. Men det finns också en kraft som upphäver den här lagen. Och jag såg en liten häftig detalj. Det var faktiskt en pastor som tog ett vattenglas och hällde han så här. Om jag häller det här vattenglaset, sa han, så kommer det här vattnet rinna ner. Men gör jag, åstadkommer jag en rörelse så här, så tog han vattenglaset så här, snurrande. Och ni vet vad som händer då? Jo, vattnet stannar kvar. Alltså den här nedåtgående rörelsen, det här som ville dra ner vattnet ner och spilla det på marken, det stannade kvar i glaset. Och det finns en kraft som vill motverka de krafter som finns i skapelsen och runt omkring oss. Och det är kraften från den helige ande. Och vi ska prata en hel del om det här, om vad finns i vårt dop, vad ligger dolt i vårt dop, vad är det för gåva som vi kan få av Gud och som kanske vi inte har erfarit, men som finns där att plocka upp för vem som helst, för att den helige ande är en gåva till varje kristen. Magnus Malm berättar en gång hur han var förebedjare på Hönökonferensen. Och han stod tillsammans med andra förebedjare. Och han la märke till hur många människor gick fram. Och så säger de så här, ungefär så här: be för mig, för jag vet inte vem jag är. Och det var inte bara en person, utan det var många, företrädesvis väldigt mycket unga vuxna. De gick fram och så säger de så här: be för mig, för jag vet inte vem jag är. Och Magnus Malm, han reflekterar över det här och säger så här: nog visste vi vilka, alltså vi hade ju andra problem, men nog visste vi vilka vi var. Och han funderar så här: håller det på att bli en generation av kristna människor som säger, jag vet inte vem jag är. Alltså vilsen i livet, alltså den här känslan av att, ja, vem är jag egentligen? Och jag skulle vilja säga, evangeliet svarar på den frågan, vem du är. När man inte kan svara på frågan vem man är, då har man enligt psykologin något som kallas för anknytningsproblem. Alltså, man har inte haft människor runt omkring sig som riktigt kunde ha bekräftat vem jag är. Kanske varit allt för osynlig. Kanske föräldrarna var närvarande men ändå frånvarande för att de kunde inte täcka det här känslomässiga behovet av anknytning. Att man fick tid att prata om sina bekymmer, sin oro, sina drömmar, utan på något sätt hamnade där periferin. Likaså i skoltiden. Det hamnade liksom och så går jag där vilsen. Och det här fortsätter långt upp i livet att påverka en människa. Inte minst så kan det vara svårighet att ha vissa yrken. Alltså man får inte ens ha vissa yrken. Det här berättar en utbildare om som utbildar stridspiloter. Sån här som flyger JAS. Och han sa så här, vi vill inte ha människor med anknytningsproblem. Och jag frågar honom, ja, men varför då? Jo, men de är ju så veliga. Alltså de kan inte bestämma sig överhuvudtaget. Man måste bestämma sig på en sekund om man ska skjuta upp sig i det där planet, alltså och i en sån här raketstol, eller vad det handlar om. Eller ta ett snabbt beslut om att nu måste jag skjuta. Utan man blir liksom trevande i livet. Man blir så här, jaha, vem är jag? Och så lyssnar man lite för mycket på andra människor. Man söker sin bekräftelse i andra människors sätt att leva, tänka och vara. Och så tänker man så här, om jag lever som han och hon, ja men då blir jag lycklig. Och så är man där och så upptäcker man, men det här var ju inte jag. Och så går man till människor och hela tiden, och man blir någon slags tiggare framför alla människors dörrar. Man vet inte vem man är. Och det där kan människor få brottas med mer eller mindre ett helt liv. Men det finns en väg att gå på. Det finns en ny anknytning, en ny identitet som kommer från Herren Jesus idag. Och det kommer från han som döper med hel. Därför att andens dop, det vi kallar det kommer som en ny anknytning. Det kommer som en ny identitet. Jag ska bara nämna en liten händelse från skolan och uppväxten. Som jag tror kan illustrera det här lite grann. Jag växte upp inom det som kallades för SMU på den tiden. Låter bekant vad det hette, inte ekumenia. Men man kan väl säga så här, även i kyrkans värld så kan det bildas sådana här gäng. Du vet, människor som håller ihop med varandra. Och lite grann var det rangordning i det här gänget. Så att det fanns alltid de som var häftiga och så fanns det de som var riktigt häftiga. Och så var det de som liksom, ja, var lite mer odefinierbara och fick hålla ihop i sitt gäng. Alltså det här, man bildar liksom gäng. Det sker inte bara i skolor, det sker också i kyrkor, det sker i församlingarna. Och vi som inte var i det här liksom riktigt häftiga gänget, vi såg upp på de här människorna som var i det här häftiga gänget. Tänk att få bli de människor. Tänk att få tillhöra det gänget. Och jag hörde ju personer som hela tiden pratade om att de gjorde det och de gjorde det. Och det bildar ett slags idealliv för hur man skulle vara. Och tänk, det här kan fortsätta uppåt i livet. Att man identifierar sig med antingen det tuntiga gänget som vi tyckte vi var. Vi var ju inte det häftiga gänget. Eller det häftiga gänget. Men jag skulle vilja säga så här, båda två är livets förlorare. För det är inte så Gud tänkte med våra liv. Det är inte så vi ska identifiera våra liv. Nej, det finns ett annat sätt att identifiera sitt liv på. Att bli uppfylld av anden, det är att få en ny identitet som kristen. Det är att uppleva, jag är hans. Och han bekräftar mitt liv. Det är att höra faderns röst som säger, du är min älskade dotter och du är min älskade son. Och jag ska inte säga att, jag höll på att säga något fult ord här, så man ska inte säga kyrkan. Man ska inte säga, och ni vet det börjar på S, jag säger struntar istället. Eller hur? Det är mycket bättre. Då kan ingen klaga efteråt. Men du ska strunta i vad andra människor tycker om dig. Eller hur de recenserar dig. För det är ovidkommande. Det handlar som kristen att söka en annan identitet i någon som är större än jag själv. Det är där du får hjärtats frid. Och det är där du först och främst finner din identitet. Och det är också svaret som många människor idag världen över har upplevt, finns ju baksidan med det, har upplevt i de karismatiska rörelserna, vad man kallas pingstvänner eller vad man nu har kallats, för det finns så många rörelser överallt. Det är upplevelsen av en ny identitet. Jag är inte längre vad andra beskrev mig som töntig eller häftig, utan jag har min identitet i Gud. Jag får en röst från himlen. Därför att Jesu dop, det är vårat dop. Du vet, det fantastiska är att Jesus gjorde inga underverk förrän han hade tagit emot sitt dop. Jesus gjorde inte underverk och kraftgärningar därför att han var Guds son, utan därför att han var fylld av den heliga ande. För skulle han ha gjort kraftgärningar enbart därför att han var Guds son, då skulle inte vi ha kunnat göra samma resa. Och när du och jag läser den här texten, då får vi ställa oss i den här kontexten, det här sammanhanget. Då kommer ett erbjudande om att det finns mer att få. Ni vet, det har funderats mycket på det här med dop och andens dop. Jag ska prata om lite grann om det här. Man kan säga att så här, från de första 300 åren så var dopet och andens dop, det var liksom integrerat i varann. Det var en jättelång undervisning av den som var pastor eller vad man nu, biskop som man kallades. Och så byggdes det in en förväntan på vad man skulle få när man döptes. Och man döptes naken och man skulle döpas i rinnande kallt vatten. Det finns texter om det här, hur det skulle gå till. Därför döptes kvinnor och män för sig. Men i alla fall, när man hade tagit emot dopet, då la man händerna. Och då fanns det en längtan och en förväntan på vad som skulle komma. Men med tiden så skedde det en viss förflackning av den undervisning om vad man kunde förvänta sig när man döptes. Det var då man någonstans efter 350-talet började prata om ett andra dop, ett andens dop. Och det var liksom en förnyelse av det som man hade fått som gåva, alltså det som fan, men det hade ju inte, man hade ju inte riktigt fått den undervisningen, därför så var man tvungen att liksom hämta upp det här på nytt igen. Alltså, vad finns det i paketet? Det var så man började prata om andens dop. Som en förnyelse av det som redan hade ägt rum. Och det här har ju förflackats och lite grann missuppfattats med åren. Och det hände i apostlagärningarna. Det är nämligen att människor hade inte fått undervisning om vad man hade att förvänta sig. Och vi ska läsa ifrån apostlagärningarna så här. Och de är alltså i Efesos. Och de träffar några kristna som har kommit till tro. Och de säger så här, de svarade: vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med? Frågade Paulus. Och de svarade: Johannesdopet. Paulus sa: Johannes dop var ett omvändelsedop. Och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät det döpa sig Herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på den kom den heliga anden över dem. Alltså, Johannesdopet var ett omvändelsedop. Men vårt dop, klart det innehåller aspekten omvändelse, vi ska inte ta bort dem. Men det händer någonting mer när vi döps. Och det här har jag upplevt, och det var ju det som många förnyelserörelser har upptäckt. Att det finns saker i vårt dop som vi kan plocka fram. Det finns fler rum att upptäcka. Ibland så rör man sig i begränsad rum, men när man kommer ut och så vidgar man sammanhanget och ser man att det finns mycket mer att upptäcka i sitt dop. Det finns en kraft som upphäver de här negativa krafterna som är med oss och som är en person som vi får ta emot precis som vi tar emot Jesus. Och därför kan vi säga: kom helige ande. Du som törstar, du som längtar efter mer, du som har misslyckats och levt i hopplöshet, som har känt: jag räcker inte till som kristen. Har du känt något så någon gång? Jag misslyckas. Allting är hopplöst, allting är tungt och det känns som att det inte är roligt längre. Så upplevde en ung tjej, och jag hörde hennes berättelse en gång. Hon var med på ett församlingsmöte. En sån här fantastiskt fin ung tjej som var så här genomgod, så genomsnäll. Och så berättade hon på ett församlingsmöte, osminkat: ja, jag levde i församlingen utan att få tag i det. Jag liksom gick där och jag tänkte så här, kristen tro, det handlar nog om att jag ska vara snäll, jag ska vara god, jag ska göra goda gärningar. Men var det här allt? Var det verkligen det som alltid? Och jag kände så här, jag fixar inte det här. Jag orkar inte längre. Och när jag var på väg att ge upp så fick hon tag i en volontärresa till Ecuador. Hon tar den här resan och så upptäcker hon källan och drivkraften till det som ska vara den inre längtan. Det är inte prestation det handlar om. Det är att ta emot av honom som är större än jag själv. Alltså den kraft som vi behöver för att vara kristna. Och så säger hon så här när hon har varit på den här resan: jag fick aldrig tag i det i församling. Och vet du, det som gjorde mig mest bedrövad, det var att ingen reagerade. Ingen reagerar överhuvudtaget på hennes berättelse. För jag tänkte så här: ja, men om hon har gjort sin beskrivning, då är klart att det finns många människor som upplever samma sak. Varför gör vi inte någonting åt det? Och jag misstänker att mycket av det som gör att människor lämnar den kristna församlingen idag och ger sig ut i periferin och försöker hitta lyckan någon annanstans beror på att vi fick aldrig tag i det här. Vi fick aldrig tag i grunden i den kristna tron. Nämligen starten, motivationen, drivkraften. Ska det vara så här? Jag misstänker att det kan vara en del till att människor idag ger sig av. Och därför kanske vi behöver fundera på så här. Ha inte för bråttom med att kasta ut människor i verksamhet. Ha inte för bråttom med att placera människor på uppdrag eller vad man nu handlar om utan att de har fått tag i det här. Börja med undervisningen om den heliga ande. Därför att då finns motorn där. Då finns kraften, då finns källan, då finns utmaningen, då finns drömmarna och längtan. Det här fick ju en person som heter Carl-Erik Sahlberg känna på hur det kan vara och vad som är skillnaden. Han är ju död nu, men han var en andens man. Men inte därför att han själv hade varit så duktig, utan han fick känna på det här med misslyckande och svaghet. Han fick ju ett uppdrag som sa så här: ja, men du ska gå ut på Malmskillnadsgatan och så ska du ta dig an de här prostituerade stackars tjejerna. Och så ska du, ja, det var ju en frälsningssoldat som gav honom det uppdraget och sa: häng med mig ut. Och vad säger han? Ja, jättekul, fantastiskt roligt, det är det mest jag... Nej, så sa han inte. Aldrig i livet, sa han. Inte min grej. Jag är vanlig präst. Usch, vad läskigt, fy. Så här kan man ju inte... Nej, det är inte min grej. Känner du igen det? Inte min grej. Alltså, Guds uppdrag framkallar inte alltid ljuvliga känslor inom dig och mig. Utan det blir den här liksom känslan av att inte min grej, motstånd, usch, jag kan inte, jag har ingen kraft. Bra, sa den här frälsningsarmén, för han hörde väldigt dåligt. Då syns vi nästa dag då, klockan 11 på Malmskillnadsgatan. Det var ju tur det att han hörde väldigt dåligt. Men Carl-Erik Sahlberg berättar så här: när jag kom till Malmskillnadsgatan och så ser jag de där tjejerna, då uppfylldes jag av en sån enorm kärlek som bara sprängde mitt hjärta fullständigt. Alltså, man blir inte tokig när man uppfylls av den heliga ande. Man blir inte galen och klättrar på väggarna och skriker och hoppar. Det är ju inte så det går till. Och det är inte så Gud vill göra med våra liv. Han vill fylla oss med kärlek till en värld som är trasig. Men uppdraget är för stort för människans kapacitet. Jag kan känna det nu. Samhällsproblemen är enorma. Vi står inför en utmaning med covid-19. Vi står inför randen till det som skulle kunna bli tredje världskriget. Därför att Ryssland står utanför Ukraina just nu och hotar gränserna och säger så här: vi kräver mer makt. Och vi kräver dessutom att vi ska vara med och påverka fria länders sätt att välja val. Alltså, vi lever i en värld där demokratin är hotad, där diktatoriska människor allt mer breder ut sig. Och vi kan tycka att vi lever i en orolig värld. Vi pressas på olika sätt. Men då kommer han, den helige ande, som är större än jag själv, och säger så här: jag häller min ande i ditt hjärta. Då utmanar det de krafterna som finns i vår tid och det utmanar också krafter som finns i oss. Han gör det omöjliga möjligt. Och tänk, jag måste inte ha det från början. Jag kan vara svag. Jag kan uppfatta mig själv som kärlekslös eller liten eller vad jag nu är. Jag kan ha skador från min barndom. Jag kan ha en det ena och en det andra i min bakgrund. Men det är inte de lagarna som gäller för honom. Utan han ger oss en ny identitet. Ett nytt sätt att se på oss själv. Och en ny kraft som bubblar i vårt hjärta om vi söker efter det och längtar efter det. Och vi kan säga med hela hans kyrka som han sa: kom du helige ande. Du som törstar, du som längtar, du som vill upptäcka mer om vad som ligger i ditt dop. Säg i en bön, be en vän lägga händerna på dig och säg: kom du helige ande. Och jag lovar, du blir inte besviken. Amen. Herre, så ber vi om din heliga ande i en tid som är svår och en tid som, ja, vi vet inte vad det blir, Herre. Många av oss tänker så här: ska det bli krig igen? Och vad ska vår värld ta efter? Men Herre, fyll oss nu med din heliga ande, du som är större än oss själva. Fyll oss, Herre, med glädje. Fyll oss med en ny identitet som inte beror på vad andra säger om oss, tänker om oss, tycker om oss, Herre, utan vad du säger i ditt ord. Och jag ska läsa till sist den här bibeltexten igen. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske, det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Du är hans utvalde, det gäller dig. Amen.